Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Myspodd idag.
Tack för vatten, Tim.
Det var det, ja, det är lite så. Det var ändå ditt vatten.
Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda, och Tim Hansson. Hej Tim.
Hej Marcus, tack så mycket för introduktionen.
Hur står det till en dag som denna?
Läget står rätt bra till. Det här blir då sista avsnittet som vi producerar på plats tillsammans. Mm. På ett tag i alla fall.
Amen.
Så det är lite, ser man, skräckblandad förtjusning.
Ja, precis. Och vi, fast det är kanske det mest familjära podden vi kanske spelar in, med tanke på att vi sitter hemma hos mig.
Ja, det är roligt.
Ny poddstudio, ny karisma i podden, men är det lite eko så skyller jag på Tim.
Skyller på mig då?
Ja, jag kan inte skylla på mig själv, det känns ju onödigt.
Alltså, jag hade tagit ansvaret själv.
Ja,
skitsamma.
Visst är det så. Vi spelar in detta den 18 oktober, det är tisdag. Så lite längre framförhållning än vanligt.
Ja.
Men det är för att ge Tim lite flyttro.
Tack så mycket, det var schysst av dig.
Ja, jag tänker det är faktiskt jävligt bra.
Du är så givmild. Ja. Nej. Men om vi kollar på marknaden då,
ja,
så har det gått väldigt bra senaste dagarna, kan man säga, helt enkelt.
Ja,
bull.
Upp 5% på 2 dagar.
Ja.
Så att,
jag såg någon siffra på att antalet retail traders som köpte, om det var put options, alltså de har blankat eller köpt nedsidorskydd liksom.
Mm.
Det var ju på typ rekordnivåer. Så det är många som har trott på att börsen ska ner liksom. Mm. Och det är väl då som tvärt emot hände kanske.
Ja. Mm. Ja, nej. Det var ju jag hörde att det var en amerikansk börshandlare, ETF, som jobbar med att blanka börsen som ett nedskydd. Hade haft rekordstora inflöden.
Okay.
Och
tecken med tiden nu.
Ja, vände steken på sig som det har gjort de 2 senaste dagarna, så kan det ju bli en jäkla ketchup-effekt åt andra hållet.
För ja, att,
när fonder får, alltså blankningsfonder får extremt stora inflöden och börsen är plötsligt går bra och de måste betäcka sina positioner, ja, då jävlar.
Short squeeze.
Ja, det är så jävla kul hur hela investerar Sverige småspararna har lärt sig vad short squeeze är nu.
Det var bra, GameStop, tack för den.
Ja.
Har du sett den filmen än eller? Du kommer på Netflix tror jag.
Ah, jag har inte sett den.
Jag får se den sen.
Men du, vi har andra spännande grejer. Vi har lite spanska gasleveranser.
Ja, men det kanske är en av anledningarna varför att det gått så bra de senaste. Det är ju för att lagerna i Europa är faktiskt väldigt välfyllda.
Jag såg att tyska gaslagerna var uppe på 96%.
Ja, ja, det är sjukt bra påfyllt liksom inför vintern och det är både gott. Till och med så, det är till och med till den graden att spanska, eller jag såg i alla fall en tidning som skrev om detta, att vissa spanska hamnar har varit tvungna att neka tillträde till vissa LNG-fartyg liksom som ska komma och och leverera gas liksom. Okay. Det är för fullt. De har inte plats med kapacitet.
Okay.
Så en tolkning man kan göra är ju att det här är jättebra, för vi har ju, då har vi ju fyllt på lagren helt liksom.
Mm.
En annan tolkning är ju att vi inte har tillräckligt hög lagerkapacitet liksom.
Mm. Ja, den är ju sådär alltså. Men jag hoppas ju bara att lagren håller vintern ut, så att vi kan få en positiv. För jag tror vi har tyvärr mer mörker att hämta fram till julen och kanske nyårsskiftet. Men efter det, stor uppsida kanske.
Ja, alltså det är ju vintern nu som kommer bli jobbig. Och tack och lov är inte jag hemma då. Ja,
du solar i Israel och har det jättebra.
Ja, men.
Vi har mer grejer som har hänt. Mips kom med en vinstvarning, var det va? De släppte inte rapport, va?
Det var ju rapporten, de hade ju släppt preliminärt.
Ah, ja, precis.
Och den var ju under allas förväntningar kan man ju säga.
Ja, och där kunde man väl egentligen gjort, Mips gör ju inredningar till hjälmar.
Mm.
Och där hade man ju kunnat göra en liten read across kanske från Thule.
Ja, Thule sa ju det i sin conference call senast, om de hade en rapport eller om de hade någon, ja, de hade i alla fall en conference call. Och de sa ju det att försäljningen till cykelaffärer var typ så här ner 60% eller någonting liksom.
Mm.
Och Mips, i Mips rapport så var ju deras tillväxt minus 50% i fast växel.
Ja. Mm. Ja, nej men så att det är ju väldigt spännande, för man säger ju att jag hörde för 2 månader sedan eller någonting att Mips är en av de varumärkena som kommer klara en sån här lågkonjunktur.
Ja.
Ja, så var
men
det
är det hög med tippen, ser det?
Ja, det har snackat om ett bolag som handlades på P var 100 på sin topp.
Ja, det har gjort det, ja.
Mm. Så att nu är det mer till lite mer fortfarande varma 40, tror jag.
Oh.
Så att spännande. Note kom också med sin rapport idag, va?
Ja, det var starkt tyckte jag. Man fick ju kolla på, ja, de verkar gå bra. Det var över 10% tillväxt, tror jag.
Mm.
Och stark marginal också.
Mm.
Men de hade ju en sån befarad kundförlust, eller en kundförlust, för att det var någon kund som typ fick lägga ner eller någonting, eller Lallbox eller något sånt. Så alla kollade ju på justerad EBITDA, för man kollade den här gången.
Okej, okay. Ja, nej men det är spännande, och kanske man kan göra en read across over till Plaid.
Ja, det var faktiskt roligt. Det här har vi pratat om innan, va?
Massa gånger.
Ja, för Play gick ju upp typ 5% samma dag.
Mm.
Så ja, den kopplingen är redan känd liksom. Det är tråkigt nästan, tycker jag.
Mm.
Man vill ju ha en sån liten hemlig koppling.
Mm. Jag har faktiskt en till koppling här på det. Och det är liksom, fast den är nog inte så jävla hemlig där heller i och för sig. Men Avanza kom in idag med rapport också. Och också starkare än förväntat. Ja.
Kursen rusar ju.
Ja, kursen var upp 11-12% vid öppning. Jag vet inte vad den slutar på idag faktiskt. Men min read across är att andra typer av nischbanker kan leverera jävligt bra resultat. TF Bank levererade ju rapport var fredags. Och den var jättefin där med. Men med ett litet finskt bank som jag haft lite koll på. Oma Setapankki.
Snyggt.
Ursäkta alla finska som liksom berättar. Men de kanske får en riktigt fin Q3.
Det är väl de som Origo har i sin fond också, va?
Amen.
Ja.
Amen.
Origo är sjukt riktiga. De har ju under rapportsäsongen här har de ju haft 20% av deras portföljbolag har kommit med en omvänd vinstvarning.
Mm. Shoutout till Kristoffer Arnemark. Och,
ja, snyggt och, alltså.
Bra jobbat gänget. Så att, men det är lite spännande. Vi får se om det samma trend går vidare in till de andra nischbankerna.
Mm. Ja. Nordnet var också upp mycket soja.
Ja.
Det är en ny ganska enkel koppling att göra.
Mm. Så att, sen har vi mer spännande engagement. Vi har en ny regering.
Ja. Och pang, så fort pang, när man hör politiska nyheter får man tänka, vad kan det vara för börskoppling liksom? Och det var ju så många tänkte också nyligen i förra veckan då, när det var ju lite kursfall bland skolbolagen efter att regeringen pratade om att man ville begränsa vinst, friskolevinster liksom. Men Academedia gick knappt ut och liksom avfärdade detta egentligen och sa att det gäller ju bara nyetablerade verksamheter och det kan fortfarande, det påverkar inte gamla verksamheter.
Mm.
Så det var ganska lugnt liksom. Så kursen gick ner kraftigt och sänkte upp igen. Men det som var intressant, idag tror jag var det vi nya ministrar, eller hur?
Jajamän.
Och en av de här ministrarna var liberalen, vad hette hon?
Lotta Edholm, skolministern.
Hon ska bli ny skolminister.
Ja.
Men det intressanta var ju vad för uppdrag hon haft innan. Hon har nämligen suttit som styrelseledamot i Tellusgruppen, som är ett friskolebolag.
Det är så jävla god.
Så hon går direkt från privata sfären till offentliga. Och så man kan ju undra vilka typer av reformer som hon kommer genomföra eller inte.
Mm.
Så jag tror ju att de som är rädda för att skolbolagen ska få det dåligt. Nej, jag vet inte. Och samtidigt då, samma dag som hon lämnar nu till för att bli minister, så fyllde Tellusgruppens vd eller ordförande på med mer aktier.
Ja, den är väldigt spännande faktiskt.
Så den kan man nästan, för alla fall man tycker om sådana bolag, så kan man nästan hänga på och rygga honom, tror jag.
Så Lotta Edholm där, spännande för friskolorna.
Mm.
Får se lite hur det är. Det mynnar ut helt enkelt.
Ja, kan man definitivt fråga.
Akademedia och liknande aktörer kanske får positiva effekter.
Tellusgruppen, CDG, ska Apprendes och Akademedia i bolag.
Mm. Sen har vi har lite fastighetsprojekt här i vårt lilla Göteborg. Majorna till exempel.
Just det, ja.
Ett bostadsrättsbygge som de får tyvärr lägga ner, för de får inte sålt fastigheterna.
Ja, men det såg ju tidningen i helgen, va?
Ja. Var det 43 av 120 lägenheter sålda? Och så de lägger ner projektet istället.
Ja, väldigt talande för branschen. Liksom. Fast det är ju ingen stor nyhet egentligen. Mm. Men jag tycker väldigt intressant är det ju att det här händer. Liksom.
Ja.
Framförallt då liksom, egentligen så behöver vi ha mer bostäder i Sverige. Det är ju en kass bostadsmarknad. Men ja, de vågar inte ta den risken och bygga just nu.
Mm. Nej, men det kommer ju bli någon sån tillfälle där efterfrågan behöver möta utbudet. Åt båda hållen. Och just nu är utbudet på att sälja mycket högre än efterfrågan. Mm. Till det priset i alla fall.
Ja.
Så att, men precis som Tim säger, att folk behöver ju någonstans att bo, va? Så att ja, frågan är vad botten går. Men samma slutsats går nog att ha både på den kommersiella sidan och på den privata sidan. Alltså kommersiella och privata fastigheter, det vill säga. Så att men det var dagens nyhetssegment.
Okej, vad roligt.
Du var en lite smällkaramell med dig.
Ja, ja. I dagens avsnitt så kommer vi ha egentligen två grejer.
Amen.
Dels så ska jag göra en liten revansch, kan man säga, och sätta Marcus i nyhetsstol. Och sedan så ska vi klart också ha ett litet case.
Dags för ett case, Tim. Snart.
Ja, exakt. Du kan säga det nu. Sen kommer det vara dags för det.
Ja, nej, ja. Men vi kör igång.
Ja, välkomna till dagens avsnitt. Nej, men Marcus, jag tänkte, senast så satte du mig lite i, vad ska man säga, hitta stolen och ville sätta dit mig nästan lite, fast lite snällt också. Men så jag har en liten utmaning till dig, kan man säga, lite svåra frågor.
Uh-huh.
Jag ska nämligen göra ett quiz, jag ska quizza dig kring om du har koll på börsens spelregler.
Börsens spelregler, okej. Okay. Ja,
så det är lite lagar och förordningar.
Vad spännande. Jag jobbar ju precis med det här, så att
jag vet, det är det som, jag vet det som är ännu roligare.
Ja.
Och det här är lite inspirerat av att vet du, min flickvän just nu läser om detta.
Aha, okay.
Så vi får se hur många av detta vi tar. Men jag tänkte om du har koll på den. Så känner du igen akronymen LVPM, eller lagom värdepappersmarknaden?
Lagom värdepappersmarknaden.
Ja, lagen om värdepappersmarknaden.
Nej, känn till.
Okej, okay. Inte jag heller. Okej, okay, men kan du berätta lite om prospektförordningen då?
Ja, men det är egentligen rätt enkelt. Det är att du måste skriva ett formellt prospekt om du gör en publik transaktion som är över 2,5 miljoner euro. Och då måste innehålla specifika grejer. Och så finns det olika typer av prospekt. Grundprospekt, tilläggsprospekt.
Snyggt.
Men den regeln är rätt stor diff mot om du kollar mot Danmark.
Asså?
Där har 7,5 miljoner euro.
Okej, okay, så man klarar sig längre utan en sån då?
Ja, och det här är en till spännande grej. Danska Spotlight, som är en dansk börs,
ja, just det, ja.
Fast har Spotlights tillstånd,
ja.
Får gå på svenska prospektkraven, trots att det är en dansk börs. Den då.
Men bara för att moderbolaget är det svenska, eller?
Ja, och det tillståndet följer då svenska finansinspektionen.
Hmm.
Och så fort det är prospekt så måste Finansinspektionen eller liknande myndighet i respektive land godkänna materialet innan man kan adressera en publikmarknad.
Och prospekt har jag pratat om innan, det är ju synbra sätt för att få mer info om bolag liksom. Risker, möjligheter, allt möjligt, finanser liksom.
Precis, och de finns, alltså prospektförordningen finns ju för att det måste finnas rätt information för att man ska kunna sälja till marknaden.
Mm.
Så att investeraren, privatinvesteraren, ni, du, jag, kan göra rätt bedömning.
Ja, vi går vidare. Okej, jag känner till MAR.
Ja, det är hur man hanterar information om gällande bolaget som är i publik miljö.
Mm.
Så att
marknadspåverkan information.
Ja, precis. Och det är alltid en stor debatt vad i ett bolag som klassas som marknadspåverkande. För det är liksom vissa bolag tolkar det som allt. Medan vissa bolag tolkar det som inget.
Ja, så att, exakt. Ja.
Helt enkelt är det en regler om hur bolag kommunicerar till marknaden. Och kontenta, så här säger ju reglerna, det är så jävla sjukt. Vid exakt det tillfället som ledningen får nys om den här informationen så ska det publiceras.
Ja, det är helt sjukt.
Men jag kan ju säga det, det är inte en chans i hela världen att det är något bolag som punkt och pricka följer det.
Nej, det är orealistiskt liksom.
Kollar du på andra sidan gränsen, typ Norge, de är väldigt liberala med MAR alltså.
Alltså?
Ja, vissa säger att det läcker som ett såll i Norge med
just det.
Informationsflöde och sånt mellan bolag och investerare och sånt. Men Sverige, från min egna tycke, är rätt duktiga på att tolka MAR-reglerna.
Okay. Ja, okej, nu kommer lite svårare här. LUA, känner jag det?
Nej, det gör jag inte.
Lagen om offentliga uppköpserbjudande.
Jaha.
På aktier.
Ja.
De här
snäviga förkortningarna har faktiskt inte den. Men det är väl så här att om du, nu kommer inte jag riktigt ihåg vad procentgränserna ligger, men då är det typ så här, om du kommer över en viss procent som ägare så måste du lägga bud på resten.
Budplikt.
Ja, precis. Det är väl den regeln, va?
Bland annat, tror jag i alla fall. Och hur uppköpserbjudanden ska formuleras kanske, och vilka rättigheter som man får.
Ja, vad fan är gränsen, går väl rätt mycket tidigare än vad för mig. Det går väl typ 40%.
Jag tror det är 30 till och med.
30. Och sen måste du komma med ett formellt uppköpserbjudande.
Ja.
Om inte du får godkänt från Finansinspektionen om att inte göra det.
Ja, exakt. Ja.
Du kan säga att Rightbridge Ventures, som håller på att göra ett omvänt förvärv av Agilite Holding, där fick Abelco Investment Group, de fick tillstånd från Finansinspektionen att inte göra ett formellt uppköp.
Okej, intressant.
Ja. Spännande.
Så tänkte jag om du kan göra lite skillnader mellan Nasdaqs regelverk och Spotlights regelverk. Kan du det?
Nu ska vi se här, för dra den järnbalken. Det är ju lite olika krav på vad du behöver ha i styrelsen.
Ja.
Spotlight måste du ha 4 i styrelsen. Det finns ju regler.
Ja.
Och sen finns det deras rekommendationer.
Ah.
Till oss säger de ju att lite högre krav än vad själva regelverket är. Men jag vet att Nasdaq precis höjde sina regler, till exempel för du måste ha likvider för de kommande 12 månaderna.
Innan, det är inte ens så mycket.
Nej, jag vet ingenting. Men innan så hade inte Nasdaq det. Medan Spotlight alltid haft det. Typ.
Ja.
Så att några mer regler är väl att posten som var vid storleken på aktieinnehavet är lägre på First North och NGM än på Spotlight. Så att en kvalificerad aktieägare på Spotlight tror går vid 4 000, och kvalificerad aktieägare på Nasdaq First North går vid 3 000 för mig.
Okej. Okay. Ja, det var lite frågor där. Jag tänkte kolla lite om du har koll på reglerna.
Ja, det blir ju alltså, det är ju rätt roligt, för jag gjorde precis uppdatering på min Swedsec faktiskt.
Alltså?
För typ 2 veckor sedan.
Mm-hmm.
Gick förvånansvärt bra.
Okay,
man tycker att man inte kan någonting, men börjar man gräva lite i järnbalken så tänker man, ja, men det bör vara något sånt här.
Ja, typ. Man har ju koll på ungefär grejer, men det kanske man inte kan exakta paragraferna.
Ja, men du vet, de viktigaste reglerna att hålla koll på, det är verkligen MAR Och de här ägande, hur du flaggar upp och ner, de är jävligt viktiga.
Ja, just det, ja.
För att annars, om du rådgiver någon och så går över och så följer de inte de reglerna, typ så här, lagen om uppköps lua.
Ja, men det ser inte så bra ut.
Nej.
För varken för någon egentligen.
Nej, precis. Så att det är väl de viktigaste grejerna. Sen, du har alltid marknadsplatserna som granskar dig.
Mm.
Så du får ju oftast hjälp av deras, liksom de säger nej, så här kan inte jag, så här får jag. Så lite så. Så att man får ju hjälp ofta.
Ja.
Så att det är schysst.
Ja, men det är gött.
Mm.
Vad säger du? Är det lite dags för ett case kanske?
Det är dags för ett case.
Gött. Ja. Då kör vi.
Dags för ett case, Tim. Dags för ett case, Tim.
Väldigt gött case.
Dags för ett case, Tim.
Väldigt gött.
Det är ett spännande case. Det är väldigt bra. Ja, och dagens case är inget mindre än fönstertillverkaren Invido.
Så gött.
Ett svenskt fönsterbolag som daterar hela vägen bak till 1924. Det är lastgammalt, jag tänker.
Det är, ja, det är så gött alltså.
Det är strax, det är precis under 100 år gammalt.
Just det, ja.
Men de började faktiskt inte med sin fönstertillverkning förrän 1953. Fram tills dess så sysslar de faktiskt en snickerifabrik.
Okej, men då, förhoppningsvis har de ju lite koll på deras business då.
Förmodligen gick de vidare och gjorde lite allt möjligt, men sen insåg de att de var förmodligen bäst på fönster.
Mm.
Så att de började med det och sysslade med det och hette då Elitfönster.
Ah, så det här namnet så var jätteklassiska, typ 50-70-tals, 60-70-tals namn. Såhär, Elitfönster, Fönsterspecialisten.
Det är riktigt bra, men och bolaget har ju verkligen växt, för att de har ju kvar Elitfönster som ett brand.
Aha, okay.
Fast det ligger som ett dotterbolag då, mm, inom Invido-gruppen. För att, och man kan säga att deras förvärvsresa börjar på 96 då Elitfönster och Myresjöfönster slogs ihop. Medan då lite senare kom Ratos och köpte upp hela paketet.
Ratos alltså.
Ja, fint, fint. Jag gillar Ratos.
Alltså?
Ja. Du är tveksam.
Ja, nu blir det sidospår egentligen, mm, men jag tycker, ska vi helt ärligt, tycker deras senaste förvärv är lite så här. Det var ju snackat om att de skulle bli serieförvärvare.
Ja.
Och typ jag jämför,
vi har ju snackat om det.
Ja, vi har gjort det också, ja, det är sant. Och då jämför jag lite med Latour liksom, här med, man köper fina bolag till EV/EBIT 5-6 liksom, fina bolag onoterat. Men nu så har de ju typ köpt, de köpte ju Nitech, de gick in i typ konsulter och sen så gjorde de ett offentligt uppköpserbjudande på Semcon liksom till ändå ganska höga multiplar. Häromdagen så köpte de typ ett plåtbolag uppe i Kiruna för typ så här, men de har typ så här 12 miljoner i omsättning med 6 anställda. Jag vet inte, det känns som det är...
Oh, du sa till mig, det bolaget hade samma omsättning som de två Lasse på Heden här,
ja, det är två korvkioskar alltså. Det känns faktiskt som att man kan göra bättre förvärv.
Ja. Nej, men, så att, och jag håller väl helt med dig, men Ratos släppte då Invido, de ägde från 2004 fram till 2014,
ja,
där då det bolaget Invido börsnoterades och Ratos sålde hela sin andel.
Okay.
Så att du slipper Ratos, även om du gillar Invido nu.
De är inte som är ägare sen längre?
Nej.
Tror inte det, va?
Nej, det gör de inte. Och de sålde då på börsen till ett pris på 83 kronor per aktie.
Idag står den i 93.
93.
Så och
då kan man fråga sig, Tim, 2015 och aktien har i princip inte rört sig någonting. Ska man säga relativt sett.
Ja.
Om jag köpte en aktie från 2015 och ägde den fram till idag, det är 7 år och den har rört sig, vad blir det, typ 12%, 15%.
För Ratos, ja.
Ja.
Men jag tror att det noterades billigare.
Ja, 83.
Men jag tror han sålde på 83.
Ja, ja, ja.
För det gick till börsen 2014, men han sålde 2015.
Mm.
Ja, ja. Ja. Men samma. Idag är det i alla fall värt ungefär 5,3 miljarder. Men varför är det så intressant med just fönster och dörrar i frågan?
Ja, och det är väl egentligen på vårt rådande energiläge som vi har,
ja,
i den globala marknaden. Och det ser vi ju egentligen, det är en stor hype på el, ved, fönster, ja, isolering.
Alltså värmepumpar är ju någonting som jag tror det är många som kollar på det direkt, men man glömmer ju av mycket enkla grejer, typ som fönster, dörrar eller isolering.
Mm. Men då ställer jag mig direkt frågan liksom, okej, vad är det värt? För att vi gick in och kollade lite vad sånt här Elitfönster kostar då.
Mm.
Och ett vanligt inom citattecken fönster som du öppnar, treglas då.
Ja. Inte tvåglas.
Nej, Precis. Som du öppnar, som du ändå kan öppna, så det är inget fast fönster. Kostar ungefär 5-6 tusen.
Okay.
Det är rätt mycket pengar. Mm. För att om du har en villa där du har lite större elräkning, ja, så antar jag att du har minst, säg, kanske har 10 fönster,
ja, ja, ja,
på en villa.
Ja, ja. Mm, ja, ja.
Om inte mer.
15.
Ja. Alltså, kommer vi snackar, ja, 50-60 tusen är bara fönster.
Mm.
Och ja, visst, du sparar nog rätt mycket, men frågan är, avbetalningstiden är nog en bättre stund.
Nej, jag tror att det tar något år i alla fall, ja, innan man får den. Fast att det är klart, det är effektivt, man sänker energiförbrukningen liksom. Man måste ändå lägga ut kapitalet först.
Absolut. Kapitalintensivt, så kan vi säga att det.
Så kan man säga, definitivt.
Men det är ju också så att det beror ju på hur energipriserna utvecklar sig.
Ja, när det är högre energipriser nu så blir det ju bättre return on investment liksom. Definitivt. Men ja, men det är superintressant. Det här är ett ämne som vi tagit upp tidigare. Jag pratade om det i Rectisell, bland annat, det här Repower EU-initiativet liksom, att man vill ju sänka energiförbrukningen liksom. Verkligen.
Mm.
Sen är ju frågan också liksom, hur mycket av omsättningen kommer från nyproduktion och hur kommer från renovering?
Bolaget säger själva att de fokuserar främst på konsumentmarknaden, ja, alltså direkt till privatpersoner eller till små snickarfirmor.
Ja.
Och det motsvarar cirka 60% av deras försäljning, medan 40% går till industri, som de säger.
Mm.
Vilket är stora byggfirmor som bygger nyproduktion på löpande, ja, exakt, band, ja, ungefär.
Då kan man anta att majoriteten är väl typ inte nyproduktion.
Mm, precis.
Mm.
Så att, och det är väl lite win-lose, så som jag ser det. För att, ja, men ett,
ja, ja, ja,
de här privatkonsumenterna är mycket mer benägna till att göra den här upprustningen på grund av energipriserna. Men jag ser också att konsumenterna är kraftigt mindre köpstarka.
Ja, 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 herregud.
Med höga elpriser och räntor.
Ja, men är det inte också därför lite som aktien inte har gått liksom?
Mm.
Den är ju ner, ska vi säga, 50% i år liksom.
Ja. De hade ju faktiskt kalaserrapport Q2 här 2022.
Ja, frågan är ju när man börjar se det, men jag antar att aktiemarknaden tar ju höjd liksom för framtida kassaflöden såklart och tillväxt. Så man kan ju anta att, och det ser ju väldigt billigt ut aktien på bakåtblicken med tipplar. Jag tror det är typ P7 eller någonting. Men man måste kolla framåt också. Ifall de tappar 30% omsättning liksom nästa år, så blir det ju dyrare.
Ja, det som är fint med caset är att de äger ju inte bara elitfönster. De äger ju alltså, säg, 40-50 andra fönsterbrands och producenter.
Ja, det är ju egentligen en stor del av caset. De är ju en CF-värvare egentligen. Och de, ja, jobbar ju på en väldigt fragmenterad marknad. Det är ju så sjukt här. Nu har jag inte en siffra på det exakt, va? Men det är ju så här att det är en extremt fragmenterad marknad, fönstermarknaden i Europa. Och fastän att de är, jag tror att de har 1-2% marknadsandelar av hela marknaden i Europa, så är de typ störst.
Det är sjukt.
Det är helt sjukt. Det finns inte någon som har 10% ens liksom.
Mm.
Så det går nog att få, om man är tid inne liksom, typ som de börjar bygga. De bygger ett litet imperium nästan inom detta. Ett elitfönster imperium.
Mm. Och det är väldigt spännande att se, för att 55% av bolagets omsättning går till Skandinavien. Mm. Och man kan väl säga att Östeuropa, Västeuropa och e-handel är väl de andra marknaderna som bolaget talar om. De här delar de tidigare upp i nord och syd, varom nord var Skandinavien och syd var resten.
Mm.
Men nu har man delat upp det då i öst, väst och e-handel.
Mm.
Så det ska bli väldigt spännande att se hur bolaget kan egentligen integrera sig bättre. För jag ser att de har faktiskt köpt upp ett par engelska fönsterbolag.
Ja.
Och från att själv ha bott i England så måste jag säga att det är en marknad som behöver fan.
De behöver isolering.
De behöver isolering.
Herregud, alltså, de har så dåliga hus.
Och de behöver nya fönsterproducenter. Alltså, jag är ju literally i vårt hus där vi bodde i England. Jag skulle ju se fönstren svikta liksom.
Oj, vad sjukt.
Alltså det är så sjukt. Det blåser ju rakt igenom fasaden liksom. För det, alltså, det är därför de har mattor och gardiner överallt, för att det inte ska blåsa i raken huset.
Ja. Du hade sett den serien White Gold, va?
Ja.
Den är så jäkla rolig. Stor. Det är tips med tanke på fönster här.
Ja, alltså stor shoutout till den, verkligen.
Det handlar typ om riktigt så här säljiga fönsterförsäljare under typ så här 70-talet. Riktigt god är den.
Finns på Netflix.
Ja, den är riktigt god.
Att,
men det är både organisk och förvärvad tillväxt som såklart är på agendan. Liksom. Jag tror de har gjort över 50 förvärv totalt.
Mm. De senaste 20 åren som har gjort över 50 förvärv. Så att
ja,
det är jäkligt mycket.
Ja. De har ju växt, jag tror de hade växt ungefär 7% i snitt per år något sånt.
Ja.
Så de är, det är ingen hög tillväxtgrej liksom. Det är nej. Ändå så. Och marginalerna, vad är EBITA-marginal? Har du uppbörstat det eller?
Vi kan väl öppna.
Det är nog ingen enorm marginal liksom. De hänger ju fönster. Så är det ju verkligen.
Ja, de har en rörelsemarginal eller EBIT på cirka 10%. Ja. Ibland är den över, ibland är den lite under. Men ungefär där ligger. Men vinstmarginalen är inte jättelångt därifrån faktiskt.
Nej.
Så att de har ju bra conversion. De har inte så topptungt.
Nej, det där är bra alltså. Nej, men så det är gött. Sen så de har ju typ så här, de har väl en decentraliserad förvärvsmodell va? Så det är ju svårt att få stora skalfördelar i businessen.
Mm.
Det är väl mest inköp, typ lite kostnadsfördelar egentligen.
Ja, det är ungefär det blir. Samtidigt som du får en ägarbas. För att fönster är ju lite så, snackar med min farsa till exempel.
Mm.
Han, jag vet inte, han är en stor vurmare. Han bara, västkustfönster.
Är de bra eller?
Ja, för, nej, men jag vet men, inte
om de är bra. Du äger dem eller?
Nej, jag vet faktiskt inte. Vem
en video, shoutout, tips här. Ni ska köpa västkustfönster tydligen.
Ja, men jag vet inte. Så det känns som en liten lokal grej liksom. Alltså, fönster för min miljö, de är bäst liksom.
Ja, men jag tror man måste se det här lite mer som... De, för de säljer väl en del också till alltså privatpersonerna. Man köper väl inte de här fönsterna direkt eller? Man går ju vidare återförsäljare.
Ja, precis.
Så återförsäljaren blir ju kunden i princip.
Ja.
För en video. Så då gäller det ju att man sitter bra och har bra relationer med återförsäljarnas inköpare.
Mm. Det blir ju en jävla massa återförsäljare att hålla koll på, utbilda och ja, egentligen hålla relationer med. Så på så sätt så kan man inte effektivisera. Det blir ju väldigt mycket jobb för att sälja fönster liksom. Mm. Så att säga.
Men man har ju en återkommande kund liksom.
Ja.
Hos återförsäljaren.
Ja. Så att, och då är ju egentligen frågan hur bolaget kommer ja, växa framåt här nu med ja, egentligen mindre köpstarka konsumenter. Dock på en väldigt fin ESG-våg som bolaget pratar rätt mycket om och alltid gjort. Som energieffektivisering av fastigheter i sin helhet. Inte bara just på grund av skenande energipriser men också på grund av miljön.
Ja.
Så,
nej, det är ju svårt ligger, case liksom.
Ja, så ligger bolaget rätt.
Det är ju skitsvårt tycker jag för att man vet ju att det finns en underliggande trend. Men i och med att man inte vet vad som ska hända 2023.
Mm.
Det känns som att det är ett helt frågetecken. Inte bara den här branschen, utan många branscher sitter man här och man har ingen aning vad som ska hända nästa år. Hur ska man då prognostisera 5 år fram?
Ja.
De har ju något mål liksom, men det är ju, jag vet inte om man ska tro på det helt heller liksom. De vill ju växa över 10% i snitt till 2030.
Ja, genom mycket förvärv och frågan är om de kommer behöva kompromissa på kvaliteten. Ja. Om de ska växa så kraftigt mycket. För till och med 2030 så skulle bolaget omsätta 10-20 miljarder.
Ja, det är mycket.
Amen. Och i år så siktar de estimerat kan man väl säga 9 miljarder.
Mm.
Så de ska ungefär dubblas från 2022 till och med 2023.
Ja.
Förra året omsatte de 7,7 miljarder.
Ja. Men jag tror att den här tanken vi har här och många är oroliga inför nästa år är ju inte helt olik marknaden liksom. Den har ju gått ner kraftigt från toppen, den har gått ner 50% och det har att göra med att marknaden tror att nästa års vinst kommer slaktas eller kommer gå ner kraftigt liksom.
Ja.
Och vad är det Niklas Andersson brukar säga, de bästa affärerna görs genom jävliga tider.
Ja.
Så det är ju frågan är om man ska våga ta sina chanser liksom och gå emot.
Mm.
Köpa billigt bolag till liksom, om vi kollar blickar framåt år liksom, och får en lite mer normaliserad vinst.
Mm.
Ja, då är det billigt liksom.
Kollar man bakåtblickarna så ser man att bolaget har handlats på en PE-multipel ovanför 10. Okay. Det är något år de har kommit ner på 7. Men annars kommer man tillbaka till 2010 så är det så långt var inte där, men då handlar det oss från och med notering tills nu så har det varit någonstans mellan 12 och 15 i P.
Okej, ja, och nu är det ju P7 då.
Ja.
Sen får man tänka då att om vinsten ska ner.
Mm.
Men
jag gjorde lite estimat faktiskt just på...
Alltså gjorde du det? Vad bra.
Och ska ta fram dem här. Och då är det så, då räknar jag med en nettoomsättningsökning på 2022 på 4%. Jag tänkte rätt pessimistiskt här om jag ska vara ärligt.
Alltså på 2022 till och med. Så, ja.
Så att om jag, då antar jag att bolaget går käpprätt åt helvete i Q3, Q4. Okay. Ungefär det jag antar här faktiskt.
Ja, men det är rimligt.
För Q2 var ju faktiskt urstark.
Ja.
Men då landar man på en omsättning på 2022 på 8 miljoner eller 8 miljarder. Det har varit lite.
Mm.
Och då handlar du på en värdering på 11,8 i dagens kurs. Och sen så räknar jag faktiskt med en omsättningsnedgång 2023 och 2024 på 2% och 3%.
Okej, okay, intressant.
Och då handlar man på PE14 2024. Och det är, då tänker jag mig, det är worst case scenario jag räknar på här ungefär.
Mm.
Tänker jag att man har stillastående. De har ingen förvärvstillväxt.
Det kommer de nog ha ändå.
Ja, men det är det jag menar.
Ja, ja, men det var en intressant tankeräkning, tankeövning. För att,
och jag räknar på minskande marginal också.
Okej, okay, bra. Ja. Men för snittet var väl 13 i P.
Ja, ungefär. Så att
ja, men som det går och käpprätt så är det liksom redan inpriset egentligen idag,
ja,
eller?
Ja, i princip. Så att det finns fin höjd, alltså. Det
är låg fallhöjd.
Ja, precis. Det
finns fin höjd.
Ja, men alltså, det finns mycket vinst åt hav för att det fortfarande ska se bra ut. Det är mer, ja, det jag menar. Mm. Så att ett bolag att hålla koll på. Jag hade personligen inväntat Q3 för att se. För att,
det kan ju vara bra. Många företag går fortfarande bra.
Ja, Q3 är mer kaos än Q2, så kan vi ju inte säga.
Ja, verkligen.
Så att,
och de har ju fortfarande mycket förvärv, eller vill säga plats för förvärv. Jag tror att deras nettoskuldsnivå är typ en gånger EBITDA eller 1,5 där omkring, och deras målet var 2,5 eller 3 liksom. Så de kan ju nog förvärva en del hel till.
Mm.
Så det är ju, ja, det är gött. Jag tycker det är ett fint case om man är lite kaxig och vågar gå emot strömmen liksom. Men ja, vem vill simma med strömmen i frågan?
Ja, nej, det är jäkligt spännande. Men ja, stabilt, fint, gammalt bolag som kanske växer fint.
Mm. Ja, gött.
Det var det.
Kul.
Tim, innan vi går vidare till vår favorit, så kanske vi ska bara, eller kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska ses eller tolkas som en rekommendation, och utgå alltid från er egna analys.
Ja, det är bra att du sa det i och för sig nu efteråt.
Ja.
Klassiker.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men nu är det dags för vårt favoritavsnitt, eller favoritdel, veckans
volley.
Så, ja,
amen, amen, amen. Jag kommer kanske låta lite som en papegoja. Säger man så när man upprepar sig?
Mm.
Det är ett talesätt kanske.
Det får man, ja.
Men med tanke på förra veckans volley pratade om Kjell & Company, va?
Ja.
Men nu har ju den duktiga Cervantes Capital, som alltså är Spotify-grundaren Martin Lorentzons Family Office eller så. De har ju flaggat upp nu precis i Kjell & Company.
Oh.
Nu tror jag de har, om det var 6,4% av aktien någonting.
Okej. Okay.
Så ja, det finns fler som kollar på caset, va?
Mm.
Sen, nu får jag nästan smälla till en till liten volley här som är lite rolig. Bara för att inte bara snacka om Kjell & Company till den. Det är nämligen så att du pratade ju om ministrarna förut.
Ja.
Men de har även släppt sina aktieinnehav.
Oh.
Såg du det eller?
Jag såg dem, men jag kommer inte riktigt ihåg dem.
Nej. En rolig fall var ju att han Johan Forsell, som ni kanske sett mycket på Twitter, pratar mycket om säkerhetsfrågor och sånt. Han är ju han är också en stolt ägare av Evolution. Så det gick gött.
Pang, pang, pang.
Pang, pang, pang. Ja, nej, men det kanske är roligt. Man kanske borde, det kanske är tips också om man borde kolla in vad politikerna äger faktiskt. Liksom.
I amerikanska senaten är det ju en sjuk grej.
För ja, det är helt sjukt. Jag kollade nyligen på ett case här kring en video kring just insider trading i senaten. Mm. Och grejen är att det är ju så här, för tidigare har man ju identifierat insiderinformation bara ifall det kommer in från bolaget. Men egentligen så kan ju information även utifrån också påverka bolaget. Självklart. Typ som från politiker.
Självklart.
Ja, så det var lite volley för min del.
Mm, den är bra. Jag har en anknuten volley till det.
Den kan göra roligt.
De finns en ny serie på Netflix. Som heter The Playlist, va?
Ja.
Som handlar om Spotify. Och då snackar jag just mycket om Martin Lorentzen. Så att, eller ja, den handlar om Daniel Ek, men Martin Lorentzen är i högsta grad involverad i
serien. Ja, ja, ja.
Så att han får ett eget avsnitt och lite så. Så att, men det är en stor shoutout till den faktiskt. För jag,
har du sett den eller?
Jajamän, jag har
hört att den var lite platt.
Platt? Ja, ja. Den är speciell. Men okay. Jag rekommenderar den. Mm-hmm. Utan att,
är den på svenska eller?
Den är på svenska.
Ja. Så har du någon take på Spotify-aktien då? Volley.
De är nog första bolaget som lyckades sätta freemium-konceptet. Alltså först göra dem gratis och sen konvertera dem till
premium. Är det en köpvärd nu liksom? Det har gått ner mycket.
Nej. Jag kan alldeles för lite om det. Ja. Men jag skulle spontant säga att om det krisar så är det typ Spotify-abonnemang någonting jag skulle kapa.
Har du gjort det?
Alltså det är ju bland det sista, men jag kapar ju mycket hellre det än mat liksom.
Nu.
Jo, ja, men
jag kommer ju kapa. Jag tror att jag kommer kapa Netflix för Spotify.
Ja, just Spotify är det sista jag kapar. Men
kanske Mibo bilabonnemanget.
Ja,
sist.
Ja, precis. Men vi säger så här, om det står mellan att ha råd med och kvar lägenheten, då ryker Spotify som fan. Så jag menar.
Så är det.
Och med ränteläget, vet fan vad som händer, vet, det kan vara kaos.
Ja.
Ja.
Ja, ja, men kör du på YouTube du.
Soundcloud, bro.
Soundcloud, det är jättebra.
Ja, jag kör Pirate Bay Winning Temp.
Ja, det är gött alltså. Winamp.
Winamp.
Hade du LimeWire också eller?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Men ja. Du Tim,
vi
måste tacka för oss det här fina avsnittet. Väldigt trevligt, kul att sitta lite på heta stolen med börsregler just
nu. Ja.
Och
vi bara kunna.
Ja, bra case. Är det så att ni vill höra av er, tipsa om lite mer heta case som ni vill att vi...
Är det ifall ni vill klaga på våran setup? Ekande setup. Nej, jag skojar.
Så är ni varmt välkomna att göra det. Till antingen till vår mail nantingomaktier@gmail.com, eller ska ni göra det på sociala medier, Twitter och Instagram, nantingomaktier.
Jajamän.
Vi rekommenderar varmt att ni hör av er. Ni får gärna rate oss på iTunes, vi uppskattar det varmt.
Spotify med.
Ja, det är väl bra. Rita på bara. Och med det gänget så vill vi önska er en helt fantastisk börsvecka.
Ja, lycka till nu. Och glöm inte att sälj inte på botten. Köp på botten.
I don't know a lot about this. The only thing I know, this shit's going up.
Sweet. Ja, ha det gott gänget.
Hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.